Den här predikan utgår ifrån 5 stycken Jesusord, varav 3 stycken kommer ganska tidigt och 2 kommer lite längre in i predikan. Ett av de här 5 bibelorden kommer jag återkomma till flera gånger, därför att jag tror att det är en nyckel på många sätt. Men lyssna till de ord som kommer ifrån Jesus och öppna ditt hjärta och ta emot, för främst är det ju bibelordet som kan göra någonting otroligt i varje människas liv. Men nu ber vi tillsammans innan predikan. Tack för möjligheten att en liten stund stilla ner sig och koncentrera sig på det här som du har sagt för många år sedan, men som fortfarande är relevant och viktigt för oss idag. Helige ande, jag ber att det som du vill förmedla och det du vill ha sagt den här dagen, låt det bli tydligt. Låt det stanna kvar. Hjälp oss var och en att ta emot det. Men det andra, kanske du till och med vill hjälpa oss att glömma bort, för att behålla det som är viktigt för oss precis just ifrån den här dagen. Om det ber jag i Jesu namn. Amen. 2 stycken frågor först. Vad är det som ger dig liv? Och när känner du dig som mest levande? 2 frågor som har självklart lite olika djup och lite olika skikt. Men vad är det första som bubblar upp till dig? Vad är det som ger dig liv? När känner du dig som mest levande? Och när jag tänkte på det, så bara, det första som dök upp så här, det var förra söndagen. För efter en, vad jag tyckte, härlig och god gudstjänst där jag fick möta Gud, så var det strålande solsken i Sävedalen. Det var kanonvarmt. Vi skulle göra en liten utflykt med några kompisar. Vi hade picknick uppe vid borgen, vilket kanske inte, ja det var trevligt, men det var ruskigt varmt att sitta där uppe. Men det var en fin utsikt över Partille. Efter det så tog vi och åkte till Säveån, Humlebadet, och bara hoppa ner i detta ljuvliga vatten. Du vet, jag älskar att bada, men där känner jag, nu är jag levande. När jag plaskar runt där i Säveån, alltså det här är liv, och jag känner, jag vill aldrig gå upp från detta. Och det var så ljummet som man kunde stå och bada länge och samtala. Då känner jag bara, varför gör jag inte det oftare? Och så frågar jag Sven, kan vi inte åka på kvällstopp här en kväll i veckan? Jo, det kan vi. Och det har ju inte blivit av, såklart. Viljan finns där. Men det är nog det första som dyker upp. Jo, när jag får vara i vatten och känna mig omsluten av det, ja, då lever jag. Att sitta ner med vänner och ha det här goda samtalet, det var en annan tanke som dyker upp. Ja, men då känner jag mig levande. När man verkligen når varandra i ett samtal. Det kan vara ett då man gråter tillsammans, eller det kan vara ett samtal då man skrattar hejdlöst. Men det liksom blir någon form av kontakt. Mer än det ytliga, hur mår du och vad har du gjort på jobbet och hur är vädret i, ja, i Sävedalen, i Partille är det bra, i Utby är det så. Hit. Ja, du vet, när det blir någonting mer. Och den tredje saken som jag tänkte, ja, men det är när jag kan vara stilla inför Gud. Hör du vad jag sa? När jag kan bli stilla inför Gud. För jag tror inte att det är så lätt att bli stilla och få höra Guds hjärtslag. Om liv säger Jesus så här. Och nu kommer 3 stycken Jesusord ifrån Johannes evangeliet. Kapitel 10, vers 10, Johannes 4, vers 14 och Johannes 7, vers 37. Jesus säger så här. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet som jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Är någon törstig? Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Detta är 3 ord av Jesus Kan du se att han står med öppna vidöppna armar och erbjuder dig detta? Kom! Jag vill ge dig liv i överflöd. Att du ska få uppleva att du är levande. Och när Jesus talar om liv och när han talar om tro, så är det inte ett församthållande av en massa trosatser eller dogmer, idéer eller läror. När Jesus talar om tro, så är det inte i första hand teoretisk kunskap eller tro på att det som står i Bibeln, det här är sant. Det är ju en sorts tro. Men när Jesus talar om tro, så menar han en personlig erfarenhet av att känna honom själv och ta emot det liv som han vill ge. Kunskapen om Gud, det är ofta ett första steg till att komma till tro. Men det får aldrig stanna vid kunskapen om Gud, utan det måste leda till ett liv med Gud. Och kunskap och erfarenhet av detta liv behöver bli ett. För det är vad tro ytterst sett handlar om, att ha en erfarenhet av Gud. Och om vi skulle sätta oss i små grupper här, vi ska inte göra det, men om vi skulle göra det, så tror jag att de flesta av oss på något sätt skulle kunna dela med oss av någon erfarenhet av att vi har någon erfarenhet av Gud. Kanske är det långt tillbaka. Men många av oss har nog någonting som vi ska säga, ja, det här är min tro. En del av oss är vana att prata om det och en del av oss är inte riktigt bekväma med att formulera det. En del av oss skulle kanske säga att ja, men den här gemenskapen har jag vuxit upp i. Jag har funnits med här i många, många år. Eller så kanske man pratar om någonting som hände precis i början när man kom till tro och man fick en erfarenhet. Men det du kallar tro idag, kan du säga att det är lika med, eller att du förknippar det djupast sett med liv? Med det där sprudlande livet som Jesus talar om. När du tänker på din tro, det som du kallar tro i ditt liv, som du bär med dig, förknippar du det med ett liv i överflöd? För det var ju det Jesus sa. Det var ju det han erbjöd oss. Inte ett mediokert eller bara ett gott liv, utan han vill ge i överflöd. Och när erfarenheten kanske går förlorad eller är väldigt långt bort, bakåt, för att man ska liksom kunna referera till det i sitt eget liv, då blir det väldigt lätt att tron landar i ett församthållande. Ja, men visst, det här är sant. Jag tror på det här. Men så någonstans så får man liksom inte uppleva det där flödet som Jesus pratar om. Ofta händer det att när en människa går igenom en livskris, eller att det blir mörkt, eller man är trängd, eller någonting händer som snävar åt livet. Många gånger händer det då att då får man en nyuppväckt tro. Man får en ny horisont, en ny resonansbotten. Och man kanske får en förnyad tro på en stor och levande Gud som fanns där i mörkret, eller som grep in när det var som jobbigast, eller den enda jag kunde kasta mig på. Jag skulle önska att vi inte behövde ha en kris eller komma in i ett mörker för att på nytt den här längtan efter strömmar av levande vatten ska börja växa inom oss. I veckan när jag var ute och gick, jag tycker det är ett bra sätt att komma igång med en predikan, att vara ute och gå i Puketorps skogarna. Så slogs jag av, en tanke kom emot mig och så kände jag igen, oj, den här mötte jag typ när jag var 16 år. Och typ när jag var 25 år. Och kände, här har jag liksom varit i mitt processande och mitt tankeliv förut. Och det var inte så att det var en djup frustration eller att jag blev kände en panik över situationen eller nu måste jag prestera massa saker. Men tankarna som kom och som påminde om precis det som jag hade runt 16 och 25, det var att Gud, jag vill ju inte ha en tro som bara är trevlig och som ger mig lite feel good, utan jag behöver ha en tro som gör skillnad. Och då tänkte jag inte främst och bara i mitt liv, Men Gud, jag vill ha en tro som inte bara är feel good, som gör att jag faktiskt mår bra och det är gott. Utan Gud, jag vill ha en tro som gör skillnad för andra människor. Och jag vill ha en tro som räcks ut och når till andra människor. Och så kunde jag känna, ja, jag är inte riktigt nöjd som det är. Men det blev inte den där frustrationen och lite Gud, du måste gripa in och förändra allt nu. Som, alltså lite panik när man är ung. Jag vet inte om ni på rad 1, 2, 3, 4 kan känna att saker måste hända nu. Många gånger när man på rad 5. Ja, ni 5, ja, precis på rad 4. Och Johan, jag vet inte om ni känner detta. Men i alla fall gjorde jag det som ung, vuxen och tonåring. Saker måste hända och ske nu. Nu är jag lite lugnare. Och så kan jag känna samma ändå lite. Åh, Gud, jag vet ju att du är mer än det jag kan liksom referera till i mitt liv. Jag har erfarenhet av det, jag vet det. Och det är ingenting som jag ska pusha upp eller som jag ska få igång. Men jag har ansvar för min längtan. Och det är bara jag som har ansvar för mitt liv. Och vad jag gör med detta, att jag tillåter Gud komma nära och beröra och kanske förändra någonting. Jag pratade med en kompis som var med på Pankokyrkan i fredags. Och så pratade vi lite om längtan och så säger hon så här. Ja, jag längtar och jag vet vad jag behöver, men det finns inte ro. Alltså, jag har inte ro att sätta mig ner och liksom bara vara med Gud eller ta tag i att låta honom beröra mig. Och så sa jag, ja, men det är ju precis så. Det finns ingen ro riktigt. Och så sa hon så här. Och så vet jag ju att ron kommer inte förrän jag väl sätter mig. Och så tror jag att vi kan känna igen det. Många av oss. Att man vet att man längtar. Och så här, att jag kanske skulle ta en stund med Jesus. Men så finns inte ron riktigt att göra det. Jesus utmanar ju faktiskt våran tro hela livet. Att vara något som växer, som formas, som utvecklas och som räcker till för fler. Tron kan vara litet som ett senapsfrö. Det handlar inte om att ha någon stor upppumpad tro. Ett av världens minsta frön, senapsfröet, räcker. Men en tro stor som ett senapsfrö förmår att flytta berg. Det avgörande är inte vilken hur stor din tro är, utan på vem du tror. Du ska tro på en stor Gud, på Jesus. Och han som utmanar oss, han som erbjuder det här livet, han säger så här, och det här är det Jesus ord som jag tror skulle förändra otroligt mycket i mitt liv, i den här gemenskapens liv. Och om vi fick tag på det här ordet, så skulle jag våga säga att hela Partille kommun skulle se totalt annorlunda ut. Jag återkommer till det i slutet. Men Jesus säger så här. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn, ska jag göra det. Så att Fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. Kanske är det här ett bibelord som är lite mastigt att ta till sig för många av oss. Och varför skulle det vara det? Ja, dels bor vi i ett land där jantelagen finns. Och så säger Jesus, nu går jag till Fadern. Bye bye, ni ska inte vara oroliga. Men jag vill att ni ska göra precis det ni har sett mig göra. Det ni som sitter i kyrkan 2012 läser att jag gjorde när jag gick på den här jorden. Det vill jag att ni ska göra. Jag vill att ni ska göra ännu större saker. För nu går jag till Fadern. Men om ni ber om något i mitt namn, jajamän, då vill jag göra det. Det är det här som är hans hälsning till oss. Men vi bor i ett land där man inte ska tro som för mycket. Man ska inte sticka ut och man ska inte riktigt liksom tro sig vara lite bättre än någon annan. Kanske gör det att vi har svårt att ta till oss de här orden. Och vem är jag? Att jag skulle överhuvudtaget skulle kunna be för någon att den skulle bli frisk. Men det är inte jag som ska göra det. Det är Jesus som ska göra det. Jag ska be i hans namn. Jantelagen kanske hindrar oss. Brist på erfarenhet tror jag gör att det här ordet blir otroligt stort och kanske lite svårt för oss att ta till oss. Vi ser inte så jätteofta just precis det här hända. Vi ser inte så ofta med våra ögon hur Gud gör stora under. Men vet ni vad? Gud älskar den här världen. Han älskar människorna, sin skapelse, sina avbilder. Och han längtar efter att få se hur vi blir upprättade som människor. Hur människor som mår dåligt får börja må bra. Han vill se hur den här skapelsen blir upprättad genom en hållbart sätt att ta hand om den här skapelsen. Och jag tror att vi någonstans, att det här tror vi på. Vi tror på Guds rike. Vi ber om det i vår fader varje vecka. Men tror vi att det här faktiskt ska hända genom dig och mig? För det är där Jesus säger. Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Vi ber att Guds rike ska komma. Vi ber att hans vilja ska ske. Så som den är i himlen, far, låt det ske på jorden. Men han vill använda dig. Hur nu det ska gå till. Kanske jag känner. Ja, vi har så lite erfarenhet av det. Men då får man ju faktiskt gå på det som Jesus har sagt. Och försöka skaffa sig lite erfarenhet, tänker jag. Kanske att det här ordet kan vara lite svårt att ta till sig. Därför att vi är rädda att det inte ska funka när vi väl gör det. Tänk om jag faktiskt ber för någon och det inte händer något. Då kanske jag gör bort Gud. Eller tänk om Gud liksom inte behagar komma när jag ber att han ska göra det. Nej, men då blir det ju jättepinsamt. Då måste jag ju försvara det. Eller tänk om jag gör bort mig. Och så helt plötsligt så blir ju fokus på att det är jag som ska göra någonting. Jag tänker om vi låter Gud ta ansvar för det han har lovat att göra. Det är han som ska göra under, det är han som ska bistå med kraft. Och jag ska be. Då får jag slappna av i det. Kanske att det är svårt att ta till oss det här bibelordet. Därför då måste jag släppa kontrollen. Jag kan ju aldrig kontrollera det Gud gör. Och då blir vi lite osäkra och det blir lite obehagligt. Jesus säger i Matteus 18. Sannoliken, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Joakim hänvisade till Mikaels predikan. En predikan som är väl värd att lyssna på nätet. Om att gudstjänsten är någonting vi gör tillsammans. Jag tänker mig att den här gemenskapen, en gudstjänstfirande gemenskap, kan både vara förlösande, där vi hjälper varandra att våga tro, att våga ta nya steg, att det här bibelordet kanske gäller oss, att vi ska få med och se Guds rike manifesterat, alltså få se Gud göra under. Det kan hjälpa oss att börja tro det. Det kan vara befriande. Men en sån här gemenskap kan ibland också vara låsande och bindande. Jag vet inte om du har upplevt det eller känt det någon gång. Jag kan bara dela med mig av, och det här är ett väldigt litet exempel, men sista söndagen, jag tror det var söndagen i midsommarhelgen, så predikade jag här och så spelade Mikael och så kände jag den här första sången bara, oj, det här är gott. Och så kände jag den där spontana längtan, nu vill jag ställa mig upp och så vill jag göra så här, bara för att jag vill det. Det känns gott. Och jag brukar inte vara sådär som funderar på om jag ska eller inte. Utan känner jag det så brukar jag göra det. Men då kände jag bara, nej. Sitter längst fram. Det är första sången. Nej, det ska jag nog inte. Och så sitter jag där och kämpar med någonting i mig själv. Och så tänker jag, men det här är en gemenskap av människor som jag tror faktiskt älskar mig för den jag är. Här är syskon, det här är människor jag tycker om. Varför i all sin dag ska det vara så svårt att ställa sig upp och göra det? Så jag bestämde mig för att göra det. Och det kändes så där. Så, ja, helt ärligt. Och jag lyfte inte händerna så, utan jag gjorde så. Jag var väldigt glad efteråt att jag hade gjort det. Men någonting i gemenskapen, eller i mig själv, band ju faktiskt mig att inte vara helt fri. Om vi kommer till en sån här gemenskap, om vi kommer för att fira gudstjänst och tänker, precis som Joakim hänvisade till Mikael, att det här är inte åskådare och aktörer. Här är inte medverkande och deltagare. Här firar vi gudstjänst inför den levande guden tillsammans. Då är det ju helt avgörande att du som är här, oavsett om du sitter här eller där eller var du är i rummet, att du är här, om det är med dina behov, eller om det är med det du kan ge, eller om det är det du känner, jag måste få tag, jag måste få hjälp med det här. Det är oväsentligt om det är ett behov eller någonting du vill bidra med, men att det du har och den du är ger du till oss andra. För jag tror det har varit en gudstjänst när någon har kommit fram och delat ett bönämne eller berättat någonting. Hur det helt plötsligt har befriat hela gudstjänsten. Eller man känner, alltså man slappnar av och axlarna åker ner och man blir glad och man känner bara, det här var gott. Jag tror att vi har en stor del i att både förlösa, men att vi också faktiskt kan binda både oss själva, varandra och det som Gud vill göra i en gudstjänst. Vi har hört vad Jesus vill. Vi har hört vad han erbjuder. I Johannes 10 så sa han, jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. I samma vers, precis lite innan, så säger Jesus så här, att tjuven, han kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det är mycket som försöker hindra oss, eller försöker förblinda oss, eller bakbinda oss, göra oss försagda, så att vi inte vågar riktigt tro på det här ordet. Sannoliken, att den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. För jag går till Fadern. Men vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra, så att min fader blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Jag kan se i mitt eget liv, jag kan se i vår församling, i många församlingar i Sverige, att vi har ett stor kunskap. Vi håller det här högt. Vi håller det här för sant. Men vi har otroligt lite erfarenhet av att få se det här i praktisk, verklig handling. Och jag tror att det är tid för det. Idag, Partille den här veckan, så stod det i Partille tidning att 89 stycken hemlösa finns i Partille. Och jag bara, åh! Det är nästan 100 pers i Partille som inte har någonstans att bo. Och jag tycker det är helt otroligt. Alltså, i Göteborg, ja. Men så många i Partille. Och så sitter jag samtidigt med en längtan efter att Gud, han har gjort någon reva i mitt liv. Släppt in lite ny luft, lite nytt ljus. Återigen en längtan efter att tron ska vara mer än ett församthållande och en feel good känsla för mig. Det ska räcka ut till fler. Och så gör jag kopplingen. Tänk om vi som församling, en förlösande gemenskap, ta till oss ordet att den som tror på mig ska göra under som jag och större. Då tänker jag mig att nästa år, om ett år i Partille-tidningen, då borde det rimligtvis stå Partille är ett samhälle där människor får liv. Alla bostadslösa har nu någonstans att bo i Partille. Och församlingarna växer så det knakar. Och församlingarna har liv. Jag ska avrunda. Men finns du här som har drömt om att se just det här. Och har trott det stenhårt. Det här är ju Guds vilja för mitt liv och församlingen. Men på grund av olika saker, och kanske på grund av att vi har sett så lite av det, så har man inte vågat hålla drömmen vid liv. Jesus vill att människor ska komma till tro på honom i Sävedalen, i Partille. Han vill se sin församling växa genom att nya människor får möta honom som säger: jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Och vi kan inte tro någonting mindre om hans församling som hans kropp än att det här ska vara gemenskapen där nytt liv får börja flöda. Och där du och jag får vara med och be i Jesu namn. Och se att Gud gör under. Men jag tror också att det måste börja i den här gemenskapen. Att vi sätter varandra fria. Och det tror jag vi gör genom att du kommer med din längtan. Att du bidrar med ditt behov. Att du kommer med din bön. Att vi har en gudstjänst. Tjänst inför Gud. Där vi kommer utanför nischa. Men där vi kommer med ärliga, öppna hjärtan och längtan efter honom. Har du tappat drömmen om att Sävedalens missionsförsamling ska få vara en församling som vinner nya människor för Jesus? Då vill jag be med dig idag att du ska få en ny tro att det är fullt möjligt. Vi kan inte nöja oss med någonting mindre än att fler människor tar emot liv ifrån Jesus. Vi ber tillsammans. Jesus, det här är otroliga ord. Att du säger att den som tror på dig, han ska göra gärningar som du och ännu större. Tack att det är det uppdrag som du har gett församlingen. Tack att det är den glädjen du har gett församlingen. Herre, jag ber att du precis den här stunden skulle ta bort det som hindrar oss från att på riktigt och på djupet tro att det här är sant. Du vet vad som hindrar mig personligen. Du vet vad som kan binda oss som gemenskap. Men nu ber jag att du precis just nu, kom helige ande. Sätt oss fria. Hjälp oss att än en gång drömma. Längta efter, be om att få se hur du väcker den här bygden. Hur du drar människor till dig och hur du ger nytt liv till människor. Men också att du ger nytt liv till oss. Att vi inte behöver se tillbaka 20 år i våra liv för att tala om erfarenheten av Gud. Utan vi kan säga, igår gjorde Gud under. Hjälp oss att ha förväntan att tänka, Gud, vad ska du göra idag? Och jag vill be att vi skulle få bli den församling som du vill att vi ska vara i ännu större utsträckning. Som påverkar det här samhället. I Jesu namn. Amen.